Som å ta godteri fra et barn, sånn beskrev svenske kriminelle hvordan det å svindle nordmenn. Og i Sverige så tjener faktisk de kriminelle dobbelt så mye på bedragerier som det de gjør på narkotikahandel. Og mange av de som svindler nordmenn opererer fra Sverige. Du hører på Svindelpodden med meg, Ida Edholm, som svindelekspert i Nordea, og Tore Løkster Hauge, som blitt en nesten svindelekspert. Og sammen så snakker vi om alle de ulike måtene du kan bli forsøkt svindlet på, og gir tips og råd for hvordan du skal unngå å bli lurt. Tore, mange av de svindelmetodene som vi ser i Norge i dag, de starter faktisk i vårt naboland, Sverige.
Ja.
Og derfor det jo ekstra spennende å høre litt sånn, hva det som faktisk skjer
ja.
I Sverige nå?
Ja, det er jo, svenskene ofte, eller er jo mye mer innovative enn oss ofte.
Og i dag så har vi en veldig spennende gjest, Helena Wall. Hun jobber i Nordea, faktisk min sjef, og leder da teamet som heter Fraud Intelligence and Awareness, og har jobbet med svindelbekjempelse i nærmere 10 år.
Wow.
Velkommen til oss, Helena.
Takk, takk.
Du har jo jobbet med dette, som sagt, en stund. Mm. Nesten litt sånn fra det startet, de første phishing-e-postene kom.
Precis.
Hvordan ser du at ting har utviklet seg på de 10 årene?
Oj, det har utvecklat sig på väldigt många olika sätt. Men en sak som vi kan se om vi tittar över hela tidsspannet är en större professionalisering. Så från början var det väldigt mycket folk som bara gjorde saker för att vara kul, för att testa om de kunde. Det gäller både att liksom hacka sig in i system men också att trycka olika phishing. Det vi har idag är en väldigt välorganiserad affärsverksamhet.
Ja.
Där man har folk som har väldigt tydliga olika roller. Du har en organisatör, du kanske har någon som hanterar alla målvakter. Viss information från till exempel svensk polis säger att de även har en egen resebyrå. Oj. Där olika kriminella grupper kan liksom använda denna gemensamma tjänst.
Oj. Så det är en skicklig rigg alltså?
Ja, ja, verkligen, verkligen. Ja.
Men där blev jag väldigt intresserad. Ja. Så de har en resetjänst?
Nej, alltså det är väl någon som har specialiserat sig på att använda de här kriminella pengarna som de får in till att boka resor och serva de här gängen med den typen av tjänst.
Ja.
Och det är ju bara ett exempel, men de har ju liksom outsourcat vissa saker.
Exakt, men det ser ju mig om vår stor industrin.
Ja, absolut. Ja. Så det tror jag är kanske den mest speciella typen av utveckling som vi ser just nu, denna professionalisering.
Mm.
Sen har man ju över åren också kommit över ganska mycket kapital. Så man har ju råd att investera i den här typen av strukturer. Så. Mm. Vilket ju är intressant, ja. Kan man säga.
Men hvordan har vi sett det med tanke på alltså, olika typer svindelmetoder? Då?
Mm.
Hvordan har detta när du började jobba med detta, vad var det man så mest av då för exempel?
I början?
Ja.
Då var det ju vi hade någon period för ganska många år sedan där vi hade mycket tekniska attacker, alltså skadlig kod. Och det liksom höll i sig kanske något år, 2 år och sen så försvann det egentligen. Men phishing, olika typer av phishing, det har ju funnits alltid sedan urminnes tider och det gör det fortfarande. Och där är det ju ganska intressant att olika typer av phishing funkar bra i olika länder. Som till exempel i Finland är det ganska mycket e-post phishing. Det ser vi nästan absolut ingenting av i Sverige till exempel. Det funkar inte lika bra.
Mm.
Och sådana saker är intressant, men själva konceptet att använda sig av phishing har funnits och finns fortfarande. Och vi kanske ska prata lite om framtiden sen, men här kommer ju AI in och påverkar kvaliteten till exempel.
Ja.
I början kunde man ju säga titta efter stavfel. Titta efter formuleringar. Om du upptäcker saker som inte stämmer, då är det förmodligen inte rätt. Man kan inte säga det längre.
Nej. Men nu ser vi också att dessa svindlarna är mycket mer avancerade på en eller annan måte. Då, och att de brukar många olika typer av tekniker i ett svindelangrepp.
Ja, absolut. Så ibland så säger man ju och läser tiden, har det kommit, det är nytt och sofistikerat. Och det stämmer ju många gånger, men det är oftast inte tekniskt sofistikerat, utan det är snarare den sociala manipulationen som har blivit väldigt sofistikerad.
Ja.
Som till exempel om vi tar någonting som är väldigt stort i Sverige så är det smishing, alltså när man skickar ut falska sms.
Mm.
Och i Sverige så inkluderar man ofta ett telefonnummer och uppmanar mottagaren att ringa det här numret. Och om vi då talar om raffinademang och sofistikation så är det väl kanske att man då har spelat in till exempel bankens jingel. Så det låter verkligen som du ringer till kundservice.
Svenskarna, ja, exakt.
Och sen så kommer du till någon väldigt professionell som säger välkommen till Nordea. Mm. Eller vilken annan bank det gäller.
Ja.
Och då har man ju också jobbat med psykologin där. Att kunden eller den drabbade känner att det var de som tog initiativet. Då är de ännu mer övertygade om att de verkligen pratar med banken till exempel.
Mm.
Så den typen av den typen av utveckling tycker jag man ser, men inte jättemycket. Liksom, vi ser ju inte att man hackar sig in i nätbankerna i något land. Man hackar sig inte heller in i säkerhetslösningarna, utan man hackar sig in i folk, så i hjärnan på folk. Och där blir man bättre och bättre.
Ja, så där är denna sociala manipulation som vi svindlarna blir bättre på.
Ja, precis. Och man lägger kanske lite beroende på vem man vill angripa, så lägger man olika mycket tid på att förbereda sig. Så är det någon som man tror att det här kommer bli ett bra utfall, så kan man göra väldigt mycket efterforskningar och så bli ännu mer övertygande när man väl pratar med den här personen. Mm. Så.
Ja, ikke sant. Mm. Wow. Men hva er det som på en måte regjerer i Sverige nå? Hva er det man ser mest da, når det kommer til svindel i Sverige?
Ja, men jeg skulle si at det er just det jeg nevnte, smishing. Vi bruker kalle det for, det finnes jo smishing som er med sms eller tekstmeddelande, så finnes det vishing som er telefonsamtal, der man prater, og det vi ser mest er den her kombinasjonen, hybriden, et sms, som leder till ett telefonsamtal. Det är nog det mest vanliga. Vi ser inte så mycket sms med en länk. Utan det är det här med ring det här numret.
Ja. Och det med länker, det har vi ju sett mycket i Norge för exempel.
Ja, precis.
Men nu börjar också vi att se detta med att man får en sms med ett telefonnummer och så ringer man.
Alltså svenska kriminella är jättebra på export.
Ja, det är det. Det är ju ABBA antagligen som man skyller på.
Men, ja, nej, men så är det. Och det är tråkigt, men om man väljer att se det från den positiva sidan så då kan vi i Sverige, vi identifierar vad som händer, kanske också hitta ett motmedel. Och då kan vi kommunicera med de övriga nordiska länderna att vara beredda på det här, det kommer komma, så här kan man hantera det. Och det är ju det positiva så att säga.
Mm.
För att det är ju inte så konstigt, alla andra företag är ju också så, går det väldigt bra, då vill man expandera och det är ju de också. Och sen i den svenska marknaden så har vi ju jobbat tillsammans bankerna väldigt mycket för att hitta sätt att begränsa vad de får ut.
Ja.
Och då behöver de ju söka sig till nya marknader, så är det ju bara.
Men kan du nämna någon av de tilltakene som dere har gjort i Sverige?
Absolut. Och då kan jag sätta på mig lite den generella bankhatten och inte bara prata från Nordea, för vi jobbar väldigt mycket ihop. Så det vi har tittat väldigt mycket på är individuella limiter.
Mm.
Så att man inte, istället för att ge alla kunder samma limit, och det kan vara olika i olika banker, så tittar man på vad brukar du göra av med per månad. Så att man gör en individanpassad limit.
Så det vill säga hur mycket du kan överföra pengar till exempel i nätbanken.
Ja, förlåt. Ja, precis.
Att man har en begränsning.
Man har en begränsning, ja precis. Och sen kan man ju förstås i de allra flesta banker höja den om man har ett behov. Men då måste man kanske ringa banken eller göra någonting annat för att höja upp den.
Ja.
Om man plötsligt. Men det har vi sett haft en enormt bra effekt. Därför att framförallt om vi talar om den här utsatta gruppen äldre människor, så kanske de har ett bra sparkapital, men per månad så gör de inga stora affärer. Så om gränsen sätts då i förhållande till hur de agerar, så om de drabbas så kommer de inte bli av med hela sitt sparkapital.
Nej.
Så det har varit oerhört effektfullt. Sen har vi i Sverige också jobbat väldigt mycket kring bank-ID, som vi har, vårt bank-ID, som då är en sektorlösning, alltså man kan använda den till alla banker och tjänster. Genom att göra det otroligt, nästan omöjligt, att ge ut ett falskt bank-ID.
Hur då? Att banken inte kan utställa.
Alltså du behöver ha ditt fysiska pass, till exempel.
Mm.
till handa för att ge ut ett nytt bank-ID. Det blir väldigt svårt för en bedragare att göra det på distans.
Ja.
Så många sådana olika aktiviteter har gjort från att vi hade ett oerhört stort problem med ID-stölder till att vi nu har i princip noll. Mm. Så det har varit väldigt. Men sen är ju baksidan är att varje gång vi gör såna här saker så måste de hitta nya vägar.
Ja.
Till exempel åka till Norge.
Ja.
Ja, men det, jag tycker också att även i Norden så samverkar vi väldigt mycket. Så att även om de har väldigt mycket kraft och kreativitet så är vi inte jättelångt efter. Mm. Så att säga.
Nej. Nej, och det är en fördel för oss i Norge då, försovet med att vi ligger lite bak. Nettopp när man ser, när man ser något nytt i Sverige
ja,
och det sätter en tilltag som ja. Man ser fungerar så ja. Kan man ju faktiskt ja. Pröva att ligga i förkant.
Ja. Ja, det är det vi tänkte hela tiden.
Ja. Det är målet.
En annan sak som vi gjorde ganska nyligen i Sverige, faktiskt i Nordea, var att vi gjorde ett anpassat produktpaket kan man säga. Ja. Där vi skapade ett nytt sparkonto som heter Sparkonto Extra som har en fördröjning på 3 dagar.
Mm.
Så att om du lägger dina pengar på det kontot så tar det 3 dagar innan de kommer ut. Det är också väldigt, det här med fördröjning är ganska bra. Inte så attraktivt för bedragarna, de vill ha pengarna direkt. Och sen är det också en begränsning att man inte gör utlandsbetalningar till exempel. Kortet är begränsat till inom Norden. Och det är ganska bra också för kunderna att liksom packa ihop ett paket.
Ja.
Det blir lättare för kunden att säga det där vill jag ha.
Så man kan nästan sätta samman sin egen packe? Med
nej, så paketet är nog fast.
Okay.
Men det är väldigt enkelt att säga jag vill ha det här paketet. Så slipper man själv försöka tänka ut vad vore bra inställningar för just mig. Så.
Ja,
och det är en bra grej tycker jag.
Och detta har det faktiskt sett att det har haft en effekt.
Absolut.
Ja. Mm. Vi snackade ju lite inledningsvis om hvordan dette har utviklet seg, og at det har blitt mer profesjonalisert.
Mm. Ja, precis.
Kan du si noe mer om disse aktørene som står bak, altså
absolut.
Om svindlerne? Hvem er de?
Absolut. Om man går tilbake i tiden så var jo veldig mye av de attacker vi så från hela verden. Det var veldig mycket internationella aktører. Og det ser vi fortfarande, og de håller på med en viss typ av brottslighet. Men sen då ett antal år tilbake så har vi ju väldigt mycket av de här bedrägerierna som genomförs av gängkriminella. Vi pratar ofta om dem som olika kluster, alltså olika grupperingar som ofta agerar liksom självständigt i sina olika grupperingar. Och då har man ju tänkt att då har vi en väldigt lokal typ av aktörer. Men det som har hänt på senare tid är ju många att ledarna i de här kriminella grupperingarna, de flyttar utomlands. Så de kanske sitter i Marbella eller Dubai eller någonting. Och så har de sina fotsoldater lokalt. Så att det är både då en lokal setup men också med en internationell aspekt. Så. Ja. Men det är ju väldigt, och vi pratar om skjutningar och sådana här saker. Och det är väldigt mycket de som har det här som en av sina verksamheter.
Mm.
Mm.
Vilket ju är otroligt allvarligt ur massor med aspekter. Det är väldigt dåligt för hela samhället, skapar en massa rädsla och oro. Det är inte bra.
Ja. Det som är kanske mest skrämmande här är ju att alla dessa pengar vi blir synligt för, det går in i kriminalitet.
Mm.
Så det kommer inte nog det är ingenting gott som kommer ut av det här.
Mm.
Det var en cirkel av
Jag tänkte på en sak som du Ida tror jag sa i början där, att de tjänar dubbelt så mycket på bedrägerier som på narkotika. Jag skulle nog säga att det stämmer nog inte, men lika mycket.
Ja.
Lika mycket skulle jag säga.
Ja.
Inte dubbelt så mycket tror jag, men det är en ansenlig del och de återinvesterar ju de här pengarna i till exempel vapen, droger och utvecklar sin affär.
Ja, inte sant?
Ja.
Ja, fordi når de tjener penger på dette, så gjør du at de, for det første, det gjør du attraktivt for dem. For jeg ser at her det penger å hente.
Absolutt.
Men at de også da kan måtte investere inn i teknologi.
Ja,
og,
ja, det er liksom litt sånn absurd på en måte. Man ser, det bildet man ofte har av kriminelle er jo at det er vel, liksom, du tar noe på, eller at det er litt enkelt på en måte. Men her, ikke sant, hvordan du utvikler forretningen, har et reisebyrå, det er jo så proft. Det er jo det som som skremmende, og det som kanskje gjør at det igjen alltid ligger en lille skritt foran.
Ja.
Det, ja.
Og man kan jo forstå at bedragerier så som det skjer på distans er innebär en mindre risk för de här aktörerna än vad det är att fysiskt hålla på med vapenhandel eller narkotika. Så det är lätt.
Men så har vi ju i Norge nu så har vi ju sett att dessa svindlarna också börjar att komma hem till offren sina på dörren.
Ja.
Det hade vi ju också Judy som fortalt om här. Är det något det har sett i Sverige?
Absolut. Ja. Absolut. Och det är otroligt olustigt.
Ja.
I många fall när det här händer så kanske man som tur är som drabbad inte inser det. Men mardrömmen är ju om man inser det när man har de här personerna hos sig. Att det kan gå fullständigt överstyr. Men vi har absolut sett det i Sverige. Vi ser det då och då. Vi har sett det under lång tid men ingen spike.
Nej.
Och då är det oftast så att det är just en liten gruppering som ägnar sig åt det här.
Ja.
Så det är inte ett inslag hos alla de här olika grupperna utan mer specifika aktörer, ofta geografiskt på ett ställe,
ja, exakt.
Som ägnar sig åt det här. Men det är ju väldigt, väldigt hemskt.
Ja, ja det är liksom ett nytt nivå av svindel.
Absolut.
När det inte bara är gåsatagna på nätet, men när det faktiskt när det blir fysiskt eller det kommer hem till dig. Men det, den liksom formen för svindel vi har snakket om nå, det är huvudsakligen rettet mot privatpersoner.
Absolut.
Men så har vi också svindel rettet mot bedrifter eller företag. Och i Sverige så vet jag att där har dere sett en liksom intressant utveckling med att det är mer och mer svindel rettet mot bedrifter.
Ja, precis.
Kan du fortælle lite?
Framförallt små och medelstora. Större företag har ju alltid varit utsatta för det som vi kallar för ransomware-attacker, DDoS-attacker, alltså att man överbelastar tjänsterna, och det som också kallas för business email compromise, alltså att man infiltrerar en e-postkommunikation mellan ett företag och en underleverantör, till exempel. Och så skickar man in en falsk faktura där och ändrar kontonummer. Det har ju funnits hela tiden. Det är det där som ofta har en väldigt internationell prägel. Men det vi såg i Sverige var att ju bättre vi blev på att skydda våra privatkunder, då fanns det ju mindre att hämta där. Vad gör vi då? Ja, men då tog de faktiskt de här modusen som förut bara användes mot äldre och använde det mot småföretag. Så vishing och även smishing. Så de typerna av modus som man kanske tänkte att ja, men det här kommer nog inte funka på folk som inte är digitalt mogna. Man tänker att den äldre befolkningen kanske har lätt att gå på sånt här för att man inte är så jättebekväm i det digitala. Så visade det här sig att det stämmer inte, det har inte att göra med det.
Mm.
Så det gick lika bra att skicka sms eller ringa en företagare. Och lurade dem på samma sätt.
Men vad var liksom historien då? Hvordan var det de lurte dem? Vad var det de skrev i sms'en eller vad var det de sa då de ringte?
Ja men alltså det kan vara för en privatperson kan det vara ett sms som kommer: tack för din beställning av den här fina soffan. Här är numret till vår kundservice om du har några frågor. Som går mot en privatperson och så säger man: åh, jag har inte beställt någon soffa, jag ringer. Och det är ju bara att ta ett motsvarande, någonting som en företagskund beställer.
Ja.
Eller egentligen även en soffa skulle funka, därför att även en företagare har ett kort.
Ja.
Och så säger man: men jag har inte gjort det här. Och så ringer man och så går man på det. Så det är inte jättestor skillnad.
Så det går efter det specifika personer i bedriften,
ja.
Som får den phishing-hemvändelsen.
Ja. Vi har även också sett lite mera riktade attacker där man verkar ha letat efter revisorer, till exempel.
Ja.
Som kanske har flera olika företag de jobbar med och så försökt liksom maximera utfallet om man lyckas få tag på rätt person där. Och lura. Så. Ja, nej, men det är intressant. Men inte så oväntat egentligen. För täpper man till ett hål så kommer de leta efter nästa. Så.
Ja. Ja. Oh, det är det som är så frustrerande, Tore. Ja. Det är det jag alltid snackar om. Men vi prøver liksom å tette disse hullene, og så finner de nye
veier. Jeg liker å si at man tette hullene før de, eller må unngå å lage hullene.
Ja.
Som jeg sier, veldig eplekjekt og naivt. Men, ja.
Er det noen spesielle tiltak som vi har gjort i Nordea for å forsøke å begrense svindel?
Ja, men bortsett från det vi talade om tidigare om detta med att man inför kanske limiter, begränsningar på hur mycket man kan överföra, gör det svårare att få ut ett falskt bank-ID, fördröjningar så att pengarna inte rör sig så jättesnabbt, så jobbar vi, vi har verkligen tänkt att det här med att medvetandegöra den här problematiken och riskerna är väldigt centralt. Så awareness brukar man ju kalla det på engelska, och där har vi jobbat, har vi satsat jättehårt. Ida till exempel jobbar vi med det här, och den här podcasten är väl en del av det, ska jag kunna tänka. Så det jobbar vi med alla fyra länderna och är oerhört aktiva och ute och pratar, möter kunderna, jobbar i olika format. Vi har mycket webbinarier och sådana saker, kundträffar, större kampanjer i media och tillsammans med andra aktörer. Tillsammans med andra banker och intresseorganisationer.
Och det har vi haft både i Norge och i Sverige. Där hade du en kampanj som heter Svårlurad.
Ja, absolut.
Och den gick väldigt bra.
Mycket bra.
Ja. Så det visar ju också att folk är positiva när man snackar om detta.
Mm.
Och att det är ett viktigt budskap att få, få fram. Då.
Verkligen.
Hvis vi ska se lite in i kristallkulen, som vi liker att göra.
Ja.
Kan vi spå? Vad tror du kommer till att ske framöver? Hur kommer detta till att utveckla sig?
På den här frågan så svarar ju alla nu för tiden AI.
Ja.
Det spelar ingen roll egentligen vad det handlar om för ämne. Men som vi har tänkt just nu, i det korta perspektivet, så tror vi kanske att AI inte kommer skapa några nya modus eller tillvägagångssätt, utan det kommer att förfina ännu mer de som vi redan har.
Ja.
De kommer bli bättre och bättre. Om vi talar till exempel romansbedrägerier, då brukar man ju kanske möjligen ha en bild av den man tror, en stillbild, ett fotografi av den man tror att man har en relation med. Men med AI så kanske du till och med har ett livesamtal med någon. Och verkligen ser någon prata som inte alls är den personen.
Du är deepfake.
Deepfakes, absolut.
Då kan du faktiskt snacka med prins Harry.
Precis. Eller själva kvaliteten på alla uttryck kommer vara ännu bättre. Språket kommer vara bättre. Även språk som är lite mer obskyra, som finska till exempel, som har varit lite skyddade på grund av språket.
Det är väl gøy att att Finland är beskyttet. De har en sån svindel
svindelfilter.
Ja, svindelfilter, men för det är så vanskligt. Ja.
Och så är det ju, kommer det inte vara längre, eftersom man kan få allting översatt på ett jättebra sätt. Så tror vi mer. Och sen tror jag också att man kommer kunna öka intensiteten i attackerna med hjälp av AI. Och kanske söka ut offer med bättre precision. Så mer tror jag i det korta perspektivet att vi kommer se det. På lång sikt, då kan vad som helst hända. Det vet jag inte.
Men det tar vi nästan inte tänka på.
Nej, men det är ju lite som vi har ju haft AI AI-folket har varit inom här och snackat om AI. Det verkar ju liksom det är lite i tråd med hur man brukar AI i resten av samhället och det vill inte ta över nödvändigtvis allt möjligt, men det vill ju raffinera det och och spissa det. Så
Men är det något annat? Är det någon svindelmetoder som vi tänker att detta kommer de till att fortsätta med?
Alltså jag tror att man kommer fortsätta ha social manipulation som kärnan i allt man gör. Sen kommer man säkert kanske hitta nya upplägg, nya varianter, men jag tror att eftersom tekniken och säkerheten särskilt i Norden håller en väldigt, väldigt hög klass, så är den enda vägen är att i princip lura personer att göra saker själv. För att undgå monitorering, alla sådana saker. Så att det tror jag, det kommer att förbli.
Och då, nettopp då, är det så viktigt med denna bevisstgöringen.
Absolut.
Ja.
Och informationen.
Absolut.
Så,
ja. Men det är ett annat, det är en ting jag ofta kvärnar på, för de stackars folk som sitter och hör på det här, är ju Det nästan något det nästan något jag vill inte säga det vackert men det är ju någon där svindel när allt kommer till allt så vill det alltid vara social manipulation för det från liksom när det gamla dagar hvor du har mer sån klassiska svindler när catch me if you can svindlar liksom så allt handlar om det nej men då är det lite annorlunda så nästan fint att när du kutter det ner och meisler det ner till en svindelskulptur så är det fortsatt det som er
Ja, absolut.
Och där är det lite att klara och igenkänna då i vilka situationer kan svindlarna angripa dig och vad kan de missbruka? Vilken information kan de sitta på som de har funnit på nätet för exempel? Ja. Så vara bevisst på det.
Och kanske också inse att man oavsett vem man är, hur pass kunnig man tycker att man är, så är man också sårbar.
Ja.
Det är lätt att tro att nej men där skulle jag aldrig gå på. Och så det tror jag är farligt.
Det är kanske den största felen det är att tänka att det där vill jag aldrig gå på.
Ja, väldigt ydmyk.
Nej, men tusen tack Helena. Nu har vi fått ett lite inblick i hur svindlarna opererar i Sverige och att de har funnit lite smutthull in till Norge som vi kanske är så glad i.
Ja, eller att det är nog en väldigt och succérik svensk export.
Ja.
som, ikke sant? Det är ju vi har fått väldigt mycket fint. Det är ju allt från ABBA till Pippi Langstrump. Jag vet inte vad som är emellan där, men och så har det fått nå svindlar så vi får bara ta den gode med den onde, tenker jeg.
Helt enig. Tusen takk.
Takk.
Du har hørt på Svindelpodden, en podcast fra Nordea. Husk å følge oss der du hører på podcast, så får du beskjed når en ny episode slippes. Og hvis du ønsker å vite mer om svindel, så kan du sjekke ut våre hjemmesider på nordea.no/sikkerhet.